Det här är BIM-podden. Här snackar vi BIM. BIM-podden är en podcast framtagen av oss på eget initiativ med syfte att sprida kunskapen och öka förståelsen om konceptet BIM.
Vi vill inspirera andra till samtal och hoppas kunna visa de positiva effekterna av BIM. Vi är Robert Makdisi, Adam och Hamadi, byggnadsingenjörer från KTH och jobbar till vardags med BIM. BIM-podden. Let's talk BIM. What else? Välkomna till BIM-podden. Idag ska vi prata med en väldigt intressant gäst. Och vi har som vanligt Adam och Hamadi här i studion. Hur mår du då, Adam?
Jo, jag mår bra, men jag vill bara göra ett tillägg. Vi har ju oftast bara intressanta personer.
Aha, bara? Den, du är ju intressant till exempel.
Och nej, men idag är det faktiskt lite så här extra intressant.
Ja, vår gäst idag heter Maria Pavla och hon kommer från Teknikvinnor.
Grundaren.
Grundaren, så hon kommer få presentera sig själv alldeles strax, vad hon gör, vem hon är och vad hon står för och så vidare. Vi kommer inte fokusera så mycket på BIM idag. Det kommer vara lite mer allmänna frågor som kommer att sväva kring det här. Men det är ytterst relevant till det vi jobbar med. Och vi värdesätter det väldigt mycket. Och framförallt våran gäst står för dem. Värdesätter det väldigt mycket också. Så att jag lämnar över ordet till våran gäst Maria. Varmt välkommen. Tack för att du kom hit. Så om du presenterar lite kort.
Ja.
Eller lång.
Eller långt. Ja. Till att börja med så får jag också tacka så mycket för att jag får vara med. Känns jätteroligt. Men vem är jag? Det är en jättestor fråga. Jag brukar dra det kort och säga att jag är byggingenjör. Kommer ursprungligen från Luleå uppe i Norrbotten. Brukar jag inte kunna dölja när jag pratar.
Det hörs på dialekten.
Har betat mig neråt via Umeå och Uppsala. Bor nu i Stockholm sedan ett par år tillbaka. Ja, vad mer ska jag säga?
Hur gammal är du?
Jag fyller 28 om en månad.
Så jag är en sån där 90... förskott.
Tack.
Vad läste du? Läste du Luleå?
Jag läste i Uppsala. Så jag är högskoleingenjör i byggteknik.
När tog du examen?
3 år sedan precis, 2015.
Så pass.
Vad gjorde du för inriktning?
Vi hade inte riktigt någon inriktning. Jag har hört att det är lite ovanligt. Men vi fick liksom så här välja och vraka lite grann. Första 2 åren läste alla gemensamma kurser. Och i 3:an så kunde man välja liksom fritt bland kurserna. Och då kunde det bli antingen att man inriktade sig typ mot anläggning eller konstruktion eller produktion.
Mm. Men det var ju som oss. Mm. Eller hur?
Ja, fast det var ju lite mer styrt. Man kunde välja lite olika inriktningar redan efter årskurs 1 om man ville. Fördjupningskurser och annat.
Varför började du till att börja med? Alltså varför började du plugga till byggnadsingenjör?
Det var inte helt solklart. Jag läste samhälle på gymnasiet. Ett program som fanns i Luleå som hette ledarskapsprogrammet. Och skulle absolut bli beteendevetare eller psykolog eller något sånt av det hållet. För jag tycker människor är superspännande. Men sen så jobbade jag extra på ett industriföretag i Luleå utanför studierna. Och till slut så insåg jag att de här ingenjörerna verkar ha så oerhört spännande jobb. Just att man får jobba med problemlösning och liksom ingen dag är den andra lik. Så att jag snöade in på det. Hade ju inte betyg eller någonting för att få söka in till ingenjörsutbildning. Jag hade ju valt bort all matte och all fysik och sånt där. Så att jag tog omvägen via komvux och läste in behörighet för att få plugga på en ingenjörsutbildning.
Mm. Och sen var du med?
Ja, jag med.
Jag har exakt samma bakgrund.
Är det sant?
Ja, för att jag läste ekonomi fast på gymnasiet. Ja. Och jag gjorde exakt samma resa som du gjorde.
Ja, vi hann ju prata lite här innan. Ja. Vi har nog till och med samma företag att tacka för vårt teknikintresse.
Så är det.
Ja.
Stämmer.
Visste du att du ville bli liksom ingenjör med just bygg? Fanns det andra alternativ, alltså till exempel gå in i maskinteknik? Eller?
Jag skulle säga att mitt val på antagning.se stod på maskinteknik fram till typ så här sista dagen innan anmälan stängde. Då bestämde jag mig för att ja, men det här med maskinteknik är jättespännande. Men jag upplevde det här med industri som att det är ett litet hamsterhjul. Att man ser inte riktigt resultat av det man gör. Så jag kände att det blev bygg därför att jag vill se från dag till dag vad det är jag åstadkommer. Och vad jag,
ja, just det.
Jag menar, om man bygger en bro så ja, men då kan man, varje gång man kör förbi den där bron kan man säga att den där var jag med och byggde, eller ett hus eller så.
Du berättar ju kort om din utbildning, din bakgrund. Mm. Vad gör du idag?
Vad gör jag idag? Ah, det, den frågan är lite svår att svara på.
Jag håller på med väldigt mycket grejer. Vet
jag. Väldigt spretigt.
Ja,
om men om det. Vi ser så här, om vi går tillbaka. När du tog examen för 3 år sedan, vad hände då?
Under mitt sista år på universitetet så gjorde jag ett traineeprogram på Skanska. Och sen gick jag ut och jobbade där också efter. Sen fick jag chansen att flytta över till industrin. Jag fick en möjlighet att gå in som projektledare på Scania. Så att, det gjorde jag efter ungefär ett halvår bara efter min examen. Och folk tyckte jag var knäpp. Liksom. Du är byggingenjör, ska du bygga lastbilar nu? Liksom. Ja, så blev det. Jag trivdes jättebra. Stannade där i drygt 1,5 år innan jag började sakna samhällsbyggnad lite grann. Så då gick jag tillbaka och blev konsult inom det. Och när jag precis hade kommit tillbaka till branschen och bytt jobb så startade jag Teknikkvinnor. Och efter det har det hänt saker.
Vi ska prata lite mer om Teknikkvinnorna för det är väldigt, väldigt intressant. Men jag tänkte så att innan vi går vidare. Robert, du hade någon fråga där.
Ja, eller fundering. BIM. Ja. Jobbar du någonting med BIM idag? Applicerar du det på något sätt?
Det gör inte idag gör jag inte det. Däremot har jag jobbat med i projekt där man har använt sig av BIM. Och jag tycker själv att alltså, dels läste man ju om det i utbildningen och så. För då var det ju fortfarande ganska nytt. Men sen så i och med att man... Jag tillhör väl den generationen där det här med digitalisering och sånt kommer ganska naturligt. Så för mig känns det inte som någon surprise att det åt det här hållet det barkar. Liksom, så.
Jag pratar ju ganska mycket BIM hela tiden och vi kommer inte prata så jättemycket om det längre fram i programmet idag. Men vad är BIM för dig?
BIM för mig, jag fick faktiskt fundera på den här frågan lite grann innan. Men jag skulle säga att det är samordning eller synkronisering av information. Att man har i sina projekt, att man har all info på samma ställe. Alltså både ritningar och andra benämningar, beteckningar. Och att alla ser samma bild av saker. Så jag ser det som en oerhörd förenkling. Alltså inte bara i projekteringen utan även sen i produktionen och i förvaltningen.
Hela processen. Liksom.
Hela byggprocessen, ja.
Okej, jag förstår. Nu går vi till hur kommer det sig att du startar? Vad är Teknikkvinnorna och hur kom du på idén? Ni har ju funnits med liksom på både tidningen och radio och varit föreläst. Så hur kom det sig att du startade?
Vi brukar ju få den frågan. Det är ju alltså den absolut vanligaste frågan. Eller snarare så här, tänkte ni att det skulle bli så här stort? Och jag säger, oh, herregud, absolut inte. Jag är ju den som är allra mest ödmjuk inför all respons vi har fått. Det hela började egentligen inte. Med att jag hade själv varit på en nätverksträff som var inriktad på just kvinnor inom teknik. Och jag kände att, men gud, vilka spännande människor jag träffade. Varför träffar inte jag dem här i min vardag? Vart finns de liksom? Så då gick jag hem, loggade in på oraklet Facebook och tänkte att jag skulle leta upp en grupp för kvinnor som jobbar inom teknik. För jag tänkte, det måste ju finnas. Men sen när jag inte hittade någon så kände jag att, ja, då får man väl ta saken i egna händer och starta den. Helt utan förväntningar. Jag bjöd in ungefär 80 personer på min vänlista på Facebook som jag visste antingen pluggar teknik eller jobbar inom det. Och så sa jag till dem att ni kan väl bjuda in era kompisar. Och sen gick jag och la mig på kvällen och så när jag vaknade på morgonen dagen efter så var det redan så här 500 personer med i gruppen. Och jag var så här, oj shit, vart kom alla ni ifrån? På första veckan blev vi 6000.
Och ungefär i tid, när var det här?
Det här var i förra hösten, så september 2017. Så nu har vi funnits i 9 månader ganska precis.
Ja, men vad är syftet då? Är det alltså förutom att nätverka? Vad är det ni vill uppnå?
Ja, vad vi vill uppnå. Det här har man ju fått hitta på lite allt eftersom. I och med att, som sagt, från mig från allra första början var det rent egoistiskt. Att jag ville träffa fler kvinnor i teknikbranschen. Men nu ser jag ju en oerhörd möjlighet att man kan utbyta tankar och erfarenheter. De som har jobbat lite längre i branschen kan vara ett oerhört stöd och mentorer till de som är nyare. Eller de som till och med funderar på, ska jag välja teknik, varför ska jag göra det? Så vi ser att det finns ett enormt utbyte av förebilder egentligen. Och då får man ju alltid höra så här, men förebild, ni kvinnor, ni ska alltid bara ha era förebilder. Vi män, vi har minst alltid klarat oss utan. Och så tittar man på, ja.
Nej, det är inte sant. Män har också förebilder.
Men man tar dem för givet på ett annat sätt. Det är liksom samma sak som att kvinnor inom vården har såklart jättemycket kvinnliga förebilder. Men männen inom vården kanske inte har så många som man kan identifiera sig med.
Det är sant.
Så att det här med förebilder är någonting som är oerhört viktigt.
De som har teknikbakgrund, det räcker med att ha det?
Ja.
Eller räcker det med att ha ett teknikintresse?
Det räcker.
För att gå med i den här gruppen? Eller dela med sig av erfarenheten, eller måste man ha en bakgrund? Kan nej, lite...
ja, jag har ju velat vara, vad ska man säga, så öppen som möjligt. Hellre, alltså så många som möjligt. Jag blir extra glad när jag ser någon som skriver ett inlägg så här: hej, jag funderar på att läsa en utbildning i systemvetenskap. Då känner man så här, yes, och då kommer det direkt så här 100 personer att kommentera. Vad kul, då ska du kunna jobba med det här och det här. Liksom.
Ja.
Så att jag, det finns ju andra nätverk som har krav på att du ska vara civilingenjör eller du ska vara ditten och datten, och då känner jag så här, varför då? Utan jag vill hellre ha så många som möjligt som känner att, ja, men har man minsta lilla intresse, då har man någonting att bidra med.
Det är det jag känner liksom, när man läser om teknikkvinnor, att det är väldigt brett.
Mm.
Och att det är intresset som är i fokus.
Ja,
och inte egentligen personen i fråga.
Nej, och inte så att man måste, duger jag här? Man behöver inte fundera det, utan det är mer så här...
Det finns inga dumma frågor. Helt
nej, vi brukar snarare säga, vill du vara med så är du välkommen.
Det är kört för dig, Arda.
Nej, men jag tycker det var riktigt, riktigt bra initiativ. Och ni har ju även podd också.
Vi har en podd, en liten podd.
Men berätta lite om det.
Ja.
När startade ni det och vart kan man lyssna på er?
Podden heter Teknikkvinnor podcast, finns på SoundCloud och iTunes. Och vi drog igång den, jag och min kollega Maria Norberg som jag driver Teknikkvinnor med numera. Vi insåg att det finns ju så oerhört många spännande personer i teknikkvinnor i nätverket som man kanske inte hört talas om till vardags. Och då kände vi att vi vill intervjua de här personerna och liksom var, och inte bara då de här som kanske alltid syns, ledare, ofta ledare som syns, utan vi vill prata med alltså studenter, vi vill prata med folk som kanske inte alltid får höras och synas, men som ändå har väldigt intressanta historier att bidra med. Så vi började egentligen tidigt i våras att intervjua, bjuda in teknikkvinnor. Men sen inser vi att vi har lite brist på tid och sådär. Så vi försöker, men vi är inte lika strukturerade som ni är, skulle jag säga.
Nej, men det tar ju mycket tid och man har ju liksom heltidsjobb vid sidan om och sådär. Men gå gärna in till er lyssnare. Gå gärna in och lyssna och följ teknikkvinnorna på deras podcast.
Jobbar du med det här heltid eller är det en bisyssla du har, teknikkvinnor?
Jag skulle säga att just nu så är jag i något sånt här litet mellanläge. Så att just nu så gör jag ingenting annat än teknikkvinnor. Men jag skulle samtidigt säga att teknikkvinnor inte fyller upp hela min tid. Men jag är sen, det glömde jag säga innan, men jag är sen årsskiftet så är jag egenföretagare. Och egentligen handlade det bara om att jag kände att jag har inte tid att ha ett heltidsjobb om jag ska jobba med de här frågorna så pass mycket. Så att just nu inför sommaren så står jag lite grann i ett vägskäl. Vad ska jag göra framöver?
Ja, cool.
Ska jag fortsätta jobba som egen eller ska jag bli anställd igen? Eller ska jag, så att just nu...
För du nämnde ju lite tidigare att du har jobbat som konsult. Mm. Så att nu har du gått tillbaka lite till konsult.
Ja, precis, fast egen.
Vad erbjuder du för tjänster?
Dels så har jag jobbat lite grann som underkonsult åt ett annat företag som projektledare inom digitalisering. Men sen så föreläser jag en del. Ofta förfrågningar om jag kan agera inspirationsföreläsare till exempel. Men sen är det också att jag och Maria Norberg erbjuder lite grann utbildningar och workshops inom just det här med jämställdhet. Hur ska man göra i praktiken? För det är ofta en känslig fråga och teknikföretagen är väldigt intresserade av att locka fler kvinnor. Men man har inte en blekaste aning om hur man ska göra.
Veckans utmaning, vad är det för dig?
Veckans utmaning är ju någonting som vi också startade tidigt i år. För vi kände, jag och Maria, att vi, om var och en kan förbättra världen lite grann och för sig, och må bättre i sig själv, så kan, då blir det liksom att det ger ringar på vattnet. Så. För det, ibland kan det kännas övermäktigt att man ska förändra hela världen på en och samma gång. Men vi utmanar våra medlemmar och andra som vill hänga på att göra saker. Till exempel att man ska ta trapporna istället för hissen. Eller typ så här, tänk tre goda saker du har varit med om idag. Alltså just det här, att man skapar någonstans en medvetenhet om att det är jag själv som styr hur jag mår. Det är jag själv som styr liksom min utveckling och så. Så att det är egentligen bara någonting för att skapa en positiv spiral, och det har fått bra med uppmärksamhet. Många medlemmar vi träffar pratar just om det, att de tycker att det är just det här med veckans utmaning, det är så bra att få den varje måndag liksom, att man...
Jag har ju också som ett motto att alltid se möjligheter istället för svårigheter, oavsett vad det är för någonting. Alltså att hela tiden se ljuset i tunneln, att försöka i alla fall. Enda gången jag ser att man har misslyckats, det är när man har gett upp. Det spelar ingen roll om det är en tenta eller en arbetsuppgift eller vad det nu är. Man ger sig fan på att det ska funka.
Precis.
Man nöter och nöter och nöter. Och det är det här som du säger, intal, att man tänker man positivt så blir det ofta som man tänker.
Med rätt inställning kommer man då.
Ja, så det går att komma fram och ingenting är faktiskt omöjligt. Och det tar bara lite längre tid ibland.
Mm.
Så att
Ja, men det är viktigt.
Det är bra. Och det är ju det här, kan jag lite ana att du pratar om, liksom föreläser om när det gäller inspirationsföreläsningen. Mm. Att det är det här liksom, att hela tiden vara positiv och se möjligheterna och att hela tiden försöka...
Vara mer så här lösningsorienterad.
Ja, försöka få in alla i gruppen och samverka och samordna tillsammans så att man gör det här som ett kollektiv och inte som en individ. Så att,
och just mycket det här med, och apropå också vad vi föreläser om, just det, jag vill gärna stärka kvinnor generellt. För att visst, man ska inte negligera utmaningarna som finns i samhället med olika strukturer och maktfördelning och så. Men jag tror ju att vi kvinnor har mycket att vinna på bara av att sträcka lite grann på oss och känna liksom att jo, men jag är faktiskt väldigt bra. Liksom att jag duger som jag är, och för då gör man nog ett bättre jobb om man har den här grundtryggheten. Att jag måste inte kunna allting för att bli accepterad och jag måste inte liksom...
Men känner du att det kanske saknas just det här självförtroendet från kvinnornas sida, att känna liksom att de kan mer än de egentligen förstår?
Ja, väldigt tydligt. Alltså nu generaliserar jag ju, för det måste jag göra, men jag möter ofta kvinnor där jag ser liksom att, eller jag tänker för mig själv, tänk om den här kvinnan skulle inse själv hur grym hon är.
Hur duktig hon är.
Ja, att man skulle våga ta lite mer plats. Man brukar säga det här, det gäller när man söker jobb. En man generellt söker ett jobb om han uppfyller typ hälften av alla kriterier som står i annonsen. Men en kvinna, hon söker inte ens tjänsten om hon inte uppfyller nästan 100% av allting. Och det är också ett slöseri, tycker jag, liksom, med kompetens.
Det har ju dels det, och sen är det ju det här med bakgrund, alltså speciellt med invandrarbakgrunder. Mm, mm. Du kan ju uppfylla alla kriterier, så har du fel efternamn.
Ja.
Så sållas du bort direkt.
Ja,
och det är ju lite samma
det
sak.
Det är lite samma princip.
Ja, så att det tycker jag är synd. Och vi jobbar ju för att få bort det.
Ja.
Det här utanförskapet. Att det är verkligen rätt person på rätt plats. Mm. Och det är ju oavsett om det är kvinna, man, vad det nu är, närvaro och bakgrund. Så att det är jätteviktigt att det är rätt kompetens.
Ja, det här med rekrytering går väl lite mer mot det här med anonymitet också. Att det, du ska inte, när en rekryterare ser ansökningar så ska den inte veta om det är en man eller en kvinna eller vilket efternamn personen har. För det spelar ju egentligen ingen roll.
Det var väldigt intressant, tyckte jag, på universitetet vid rättning av tentor. Mm. Där är det bara dina 5 sista siffror som mentorn har för att rätta en tenta.
Exakt.
Så han vet inte vem du är.
Nej.
Han vet inte vem det är. Så att man gör väldigt...
Är det så? Har de börjat med det?
Det har alltid varit så.
Så hade vi också. Man fick ett kontrollnummer istället.
Ja, så det betyder ju att man kommer tillbaka till det du är inne på. Att det spelar ingen roll vem det är.
Nej.
Aha, det är nu Adam här.
Mm.
Minus 1. Det är bara en siffra. Mm. Så det blir bara en tenta.
Precis.
Och det här är ju väldigt svårt att... Jag vet inte hur man ska göra på ett sätt. Liksom, jag tycker inte det är en lösning att ta bort siffror eller ta bort namnen. Det ska vara en självklarhet att det är så. Mm. Oavsett vad det står på någonting så ska man inte liksom sålla bort det. Eller, det ska inte vara något val.
Mm.
Okej, man gör liksom enligt, alltså by the book tycker jag.
Men då får vi nog facea utmaningen att vi alla har
fördomar.
Ja, det är det,
menar, så det är det som är utmaningen. Alltså, jag tycker det är att,
men jag tror,
då är problemet lite, om jag går tillbaka till det, om jag får säga vad jag tycker. Mm. Man löser ju inte problemet då.
Nej.
Av att man tar bort det och man neutraliserar det. Det ska vara, det är det här. Då går man igenom det. Jag tror på den.
Men det är utmaning. Jag tänkte ju liksom att om man skulle försöka nå ut och yngre ålder, alltså till de där liksom mer till barn och ungdomar redan vid lågstadiet där, och försöka bygga upp det här så att det blir liksom en kultur att ni duger som ni är, och dels det, och dels att försöka implementera att det finns inga liksom skillnad mellan män, kvinnor eller vad du har för, oavsett vad du har för.
Men om vi går tillbaka lite till det du säger, är ju väldigt intressant, men om vi går tillbaka lite till byggbranschen och den branschen vi jobbar i, och du jobbar ju, du har ju den bakgrunden, men du kanske inte jobbar så mycket i byggbranschen.
Inte idag, inte idag.
Nej, men du jobbar ju mot byggbranschen i alla fall när det gäller föreläsningar och annat. Hur ser generellt, om man pratar liksom jämställdhet i byggbranschen, digitalisering, utveckling. Kan du berätta lite om det?
Ja, alltså generellt jämställdhet. Byggbranschen är väl den mest mansdominerade branschen vi har. Jag tittade lite statistik från Sveriges byggindustrier. 10 största byggföretagen i Sverige har ungefär 14% kvinnor. 2017. Men då är det ändå en ökning med 30% på 2 år. Så att andelen kvinnor ökar ju, men det går väldigt långsamt.
Sakta men säkert.
I den här takten tror jag det tar, om jag inte kommer ihåg fel, så 20 år till innan det är jämställt.
Men då pratar vi statistiken, då pratar vi generellt över hela byggbranschen.
Ja.
Då är det inom, från produktion ända upp till vd-nivå.
Exakt.
Och vad tror du att det beror på?
Återigen det här med förebilder.
Att det är mansdominerat, ja, tänkte
jag
liksom.
Ja, men jag tror återigen det här med förebilder. Att kvinnorna har inte haft någon... Om det plötsligt kommer in en kvinnlig vd som kanske har två små barn hemma och vabbar ibland och så. För då kanske man får mer en känsla av att jaha, men om hon kan göra det här, då kan ju jag också göra det. För att en man kan göra det säger ju inte mig någonting. Jag identifierar mig ju inte med männen på samma sätt. Så att och det handlar inte om att jag inte gillar män. Utan det är mer det här att jag ser inte mig själv i en man på det sättet.
Män vabbar också.
Ja, de gör det. Mer och mer. Och det är ju jättebra.
Och jag tar pappaledigt också.
Ja, vad härligt.
Ja. Jag tänker liksom på min syn och tolkning på kanske att det är mansdominerat. Mm. Det är ett ganska tungt arbete om man tittar på produktionen.
Mm.
För några år sedan, eller för 10-15 år sedan, så var det ganska mycket att man jobbade med musklerna. Man jobbade kanske 80% med kroppen.
Mm.
Tunga lyft, tunga moment och 20% med huvudet, med hjärnan. Idag så är det helt tvärt emot.
Mm.
Idag så är det ju nästan 20% bara med ett kroppsarbete.
Mm.
Och 80, kanske till och med 90% hjärnan. Och det betyder ju att alla kan jobba då.
Jaja.
Då är det inga krav på att du ska vara ett muskelberg eller hur du ska se ut. Så då är det ju liksom ingen ursäkt längre att säga att ja, men du passar inte in här, eller det är tungt eller vad det nu kan vara.
Mm.
Och jag ser ju väldigt, och jag vill ju få in fler kvinnor, bland annat i produktion, projektering, förvaltningen. Det är viktigt. Jag tror det blir att man släpper den här machokulturen också.
Ja, men det är oerhört viktigt.
Ja,
men vad tror du, Robert, eller vad utmaningen är?
Jag tror utmaningen först och främst att man ska få bort det här. För några år sedan så kunde man gå in i en byggbod. Och det var ju liksom, förlåt om jag säger det, men det var liksom kvinnor uppsatta på väggarna. Alltså man hade almanackor och... Det är liksom, vilken respekt är det mot motsatta könet?
Mm.
Och idag så är det ju tvärtom. Idag har man, inte menar män uppsatta på väggarna, men det är produktionsbaserade artiklar som sitter uppe. Det som är intressant, neutraliserade. Det ska inte finnas någon diskussion om vem du är eller vad du gör. Det viktigaste är, vad ska vi göra tillsammans? Och hjälpa varandra. Är det någon som tycker att det är jobbigt att göra ett visst moment, då ska man hjälpa till oavsett vad det är. Det finns verktyg till saker och ting. Det finns bärverktyg, bland annat Scania nämnde dem. Man jobbar ju väldigt mycket med liksom att automatisera saker och ting.
I produktionen på Scania, där spelar det ingen roll. Där behöver du inte vara stark eller lång.
Nej,
eller
kort, jag menar så att vi är ju inte, byggbranschen är ju lite så här, lite dinosaurier fortfarande, att man vill inte utveckla det. Man ska bära bilmaskinen på axeln för att gå upp för trappan. Man ska bära 7 stycken gipsskivor på ryggen liksom för att gå upp. Nej, det finns en truck, det finns en pall, det finns en hiss. Det är ingen ursäkt längre.
Och branschen vill ju mycket. Alltså man gör ju mycket saker, bara en sån superenkel grej. Jag vet att jag själv är på flera projekt. Man får byta om till sina arbetskläder på toaletten för det finns inget
omklädningsrum. Ja, men exakt. Det var precis det jag tänkte också.
Det vill jag verkligen trycka på, att varför är det, finns det inte två olika omklädningsrum till exempel?
Det är ju en sån här grej, då säger folk såhär, ja men är det hela världen då? Men det känns ju som att då är det ju så uttalat att det finns ingen plats för mig här, för jag får inte ens byta om. Jag får byta om, jag har varit med om att jag fått byta om på kontoret också liksom. Och då får man akta, oj då, tänk om det kommer någon, nu står jag här i underkläder. Och liksom,
Men det är ju också så här, att man börjar ju liksom genom att öppna dörren till sin arbetsplats. På morgonen så bemöts du av det. Och det är ju det här jag menar är fel. Det är att det ska ju inte vara den här, det ska vara neutrala. Vad spelar det roll om det är, det kan vara en toalett, det kan vara två separata omklädningsrum, det kan vara två mindre omklädningsrum, eller så kan det vara som man gör på vissa arbetsplatser, att man har olika tider. Man kanske inte har den platsen i ekonomin. Men då känner man sig, man börjar klockan 7:30 säger vi, produktionen. Ja, klockan 7 då är det kanske kvinnor, och sen klockan 7:15 då har man män. Ja, men det är fortfarande
en respekt. Det är en lösning. Liksom.
Ja, det är en lösning. Nej,
oavsett, exakt.
Det är liksom, det är ju, man måste ju se liksom att det ska vara ekonomiskt hållbart också. Det är ju inte bara, ja men nu ska vi ha två bodar. Det kanske inte är möjligt sköta med logistiken och annat, och ekonomi och annat. Så att jag tycker det är viktigt att man lyfter frågan. Det tror jag kommer komma mer och mer. Nu ser man ju väldigt mycket kvinnor i styrelsen, alltså i högre positioner.
Precis,
men jag vill att det ska vara genom hela ledet.
Ja, och
det är då det blir en bra balans på saker.
Och det handlar ju inte om att, för då får man ibland höra, men Maria spelar väl ingen roll vad man har mellan benen. Liksom. Det är väl viktigt att man gör jobbet. Jag säger jo, fast det finns ju hur mycket forskning som helst som visar på att liksom snarare blandade grupper är ju mer innovativa, man har roligare på jobbet, man löser uppgifterna på ett bättre sätt.
Ja,
så att man behöver få in fler, speciellt vi som jobbar med att bygga samhället. Vi måste ju spegla samhället på ett annat sätt. Och inte bara då få in kvinnor, utan även få in folk med utländsk bakgrund, få in liksom olika typer av människor. Kanske även få in, jag såg att Skanska hade inlett ett samarbete med Samhall till exempel, för att få in folk med funktionsvariationer också, för de har också ett plats i samhället som inte alltid är självklar.
Så ja, det blir, läste jag också faktiskt.
Jag blev jätteglad.
Man blir så glad för man ser att det är många som tar initiativ, försöker komma in och liksom starta olika liksom, forum för att slussa in och öka. Men vad tror du är utmaningarna? Alltså varför är det så svårt att få jämställt oavsett vad, om det är byggbranschen eller andra branscher generellt?
Till att börja med så ska man ju inte underskatta utmaningen. Jag menar, byggbranschen är ju traditionellt en väldigt manlig bransch. Och det har varit så under alla tider. Så man är ju naiv om man tror att det ska hända liksom över 2 år eller så. Att det ska bli en förändring. Men däremot så, jag ser ju att det kanske är för mycket policies och dokument. Jag brukar kalla det för så här byrålådedokument. Alltså företagen skriver de här jämställdhetsplanerna för att det är ju lagkrav på. Att är man över 25 anställda tror jag i ett bolag, då måste man ha de här dokumenten. Så det är ju inte något man kan klappa sig på axeln för om man har det, utan det är ju, då måste man ju jobba aktivt efter dem. Vi saknar kanske lite grann så här handlingsplaner. Vad ska ni göra? Vad händer? Hur följer ni upp det? För att visst att man kickar igång någonting jätteinspirerande och häftigt, men hur följer ni upp dem ett år?
Rent konkret liksom sådär.
Vad gör ni för skillnad? Liksom? Och sen det här vi var inne på med byggbodar och sånt. Och man måste se till att det finns en välkomnande attityd. Att kvinnorna ska ju inte behöva bli som männen för att jobba i byggbranschen, utan snarare byggbranschen som måste se till att det finns, att alla är välkomna.
Nej, men just det här med typ, nu finns det ju kanske sådär, mer sådär arbetskläder som är anpassade till kvinnliga arbetskläder.
Och det var ju väldigt svårt att hitta för några år sedan.
Jag fick ju lära mig vilken storlek jag hade vilken mansstorlek jag hade när jag jobbade.
Ja, men det är ju också sådär.
Otroligt.
Ja, men, och sen så var det bland annat det här med färger. Det var ju en kollega till mig för några år sedan som sa, men varför ska det alltid vara blått, grått, grönt, svart, vitt. Jag vill ha rosa. Det var ju så här, det var inte ens på tal att någon inom byggindustrin skulle ha på sig ett par rosa byggbrallor. Men idag så finns det var och varannan.
Ja,
man behöver ju inte vara tjej för att ha på sig ett par orangea eller rosa byxor. Just bara färgen, bara diskussionen på att man bara kategoriserade färger utifrån.
Men det är ändå liksom rätt, alltså det är åt rätt håll.
Jo, men när man börjar tänka så. Vi har ju regler på det här med varsel, att man ska synas. Ja. Så att det är ju krav på det givetvis. Det får man ju sätta i ett fack. Men sen att det är ett företag som har en vit t-shirt med rosa tryck eller vad nu kan. Jag tycker det är viktigt att, vad är kontentan då? Är det viktigt? Varför ska vi bråka om det? Om det är rosa eller huvudsaken att vi levererar en bra produkt.
Exakt.
Att vi respekterar varandra. Att vi har högt i tak. Att vi ser vad vi tycker och tänker till varandra med respekt. Och ha kul på jobbet. Det är väl det som är det viktigaste. Det är ju inte du. Man sätter folk i olika fack. Så att jag tror mer och mer kommer det bli. Jag tror inte vi kommer diskutera det här om några år. För det kommer vara en självklarhet. Det har inte varit det de senaste 10 åren. För det är precis som du säger och nämner. Att det är väldigt dominerat av vissa kategorier.
Ja, men jag håller med dig. Men jag tänkte Maria, alltså, om jag får fråga så här då. Varför är det viktigt med jämställdhet? Alltså, det är klart det är viktigt, men varför är det viktigt?
Ja, alltså det är också en så svår fråga. För vi pratade om det lite grann här innan.
Och jag menar, vad händer, ja, exakt, men vad händer om vi inte har en jämställd samhälle?
Jag skulle säga att alltså jämställdhet, om man tittar på vad är definitionen av jämställdhet, och det handlar ju egentligen om att kvinnor, alltså om man pratar jämställdhet mellan könen, kvinnor och män har lika möjligheter, lika rättigheter men också lika skyldigheter. Så det ska egentligen inte vara, som vi har varit inne på, det ska inte vara någon skillnad. Och det jag tror är att om vi inte fortsätter jobba med det här, då kommer vi inte få. Det händer inte av sig självt. Så om du säger att om 10 år så kanske det är självklart. Och jag tror att ja, men inte om vi tar det för givet och säger att vi kan lämna det här nu. Utan det.
Jag tror inte man ska lämna det. Diskussionen har alltså blomstrat. Och det kommer vara en självklarhet att man kommer respektera varandra. Jag tar ju bara en sån här grej om lön som jag får jämt.
Ja.
Varför, om vi har 2 individer. De utför samma arbete. Den ena man, den andra kvinna. Varför har man en högre lön än kvinnan?
Ja, oh, det är sånt som gör mig kanske mest. Alltså
ja, men det är så här, för mig, jag kan inte svara på det.
Nej.
Jag tycker det är så dumt.
Ingen
att det ens
svara.
Förekommer. Det är det jag menar. Om 10 år är det en självklarhet, förhoppningsvis mycket, mycket fortare än så. Det ska inte vara en fråga ens.
Nej.
kompetens, utbildning, okej, den erfarenheten, ett x antal kronor i månaden, punkt.
Det ska vara självklart.
Det är så jag ser det, det menar det ska vara en självklarhet, man ska inte diskutera det, för att, och varför det är en diskussion idag, det är också...
Men finns det några områden som jämställdhet inte är lika viktigt? För jag tänker till exempel, eller nu pratar jag för mig själv, till exempel öronmärkta pappamånader. För mig själv, jag tycker liksom att det borde varje familj själv avgöra det som passar dem. Men...
Det tycker jag också, jag satt och funderade på det innan, att... Jag tycker också liksom att det, jag tror inte på att staten ska bestämma liksom hur varje familj ska fördela sin ledighet. Men däremot så ser man ju att när papporna tar ut mer föräldraledighet så blir det ju mer. Alltså, det säger sig självt att är jag som kvinna, mammaledig eller föräldraledig är borta väldigt länge från jobbet. Jag tappar ju ganska mycket jämfört med mina kollegor då, i utveckling och sådana saker. Och sen är det ju också liksom studier på att kvinnor gör väldigt mycket mer jobb i hemmet generellt. Nu kanske ni är superduktiga, men att man gör mer så här obetalt arbete. Då är det klart att då har man inte kanske orken och tiden att satsa på karriären samtidigt. Så att jag tycker också att varje familj ska... bestämma själv, men då är det väl snarare att jobba med att ge männen en morot att vara hemma, för jag tror många män också vill vara hemma med sina barn liksom. Det är väl ingenting.
Jag tror, alltså det här med öronmärka, jag håller med båda när ni säger att man ska göra ett val själv, men om man inte styr det lite från regeringsnivå, att man öronmärker ett x antal dagar, kanske inte alla dagar eller så många dagar som det är idag, så kommer nog kanske inte männen att ta ut de här papparna. Det blir en risk att det blir nog en risk att det fortfarande blir som du är inne på, det här tänket som man hade för säkert 100 år sedan, att det tunga arbetet, man var bönder eller vad man nu hade för yrke, man jobbade, det var tunga arbeten, kvinnorna var hemma och tog hand om barnen, hemmet och så vidare. Men idag är det ju inte så. Idag är det liksom, det spelar ingen roll vem det är. Alla är, man försöker att ha en karriär, man är karriärsmedveten, man tycker om sitt jobb, man vill leverera. Och det gör ju också att man tittar på lite inkomsterna, hur de ser ut. Jag kanske skulle säga så att, du är inne lite på det Adam, att man ska bestämma själv. Det kanske har med inkomster man har. Har man en hög inkomst så kanske det blir ganska naturligt att den personen inte går på pappaledighet eller mammaledighet i första hand. Du nämnde tidigare det här med att man vabbar till exempel. Ja, är det en i hushållet, låt oss säga nu att har x antal kronor, sen den andra har y. Ja, mycket, mycket högre. Det kanske faller naturligt att den som har den lägre penningen tar en vabb då. Jag tycker det är fel att resonera så. För det är en individ man tar hand om när man är borta. Då ska inte pengen avgöra vem det som ska ta hand om det.
Men sen är det lätt för oss att sitta här och säga hur andra ska göra.
Ja, men alltså, jag pratar generellt liksom hur det är så kanske många tänker. Och det tycker jag är fel. Och då blir det kanske där vi var inne på att männen har högre betalt än kvinnor. Och då faller det naturligt att kvinnan tar en vabb då.
Och då blir det en ond cirkel som är väldigt svår att bryta. För som du säger, liksom att man, även om man egentligen vill att individen ska få välja själv, så om vi tittar kanske 50 år framåt från nu, om vi nu är i en generation, då kanske vi får acceptera att okej, men då får vi öronmärka så att det skapas någon form av vana, eller vad man ska säga, och hos männen, att det är självklart att man tar ut
det tycker jag. Föräldradagar. Jag tror.
Nej, men jag tror det som du sa, Maria, att alltså, jag tänker så här att att liksom tvinga någon att liksom, det ska finnas lagar och regler, kanske inte liksom så här, men att man lockar män med, det finns någon morot där, och på något sätt att man väljer själv och aktiv, alltså man gör det själv, man gör aktiv val att nej, men jag tar det här, så att men nu har vi pratat för mycket om pappa. Nej, men jag tänkte om det fanns någon andra områden.
Känner jag, får ett dåligt samvete?
Jo, jag ska ju precis gå på pappaledighet själv. Så.
Ah, vad roligt.
Så.
Nej, men man får ju alltså, bara få avrunda den diskussionen alltså, kring jämställdhet generellt. Alltså, det är väldigt mycket som är väldigt bra i Sverige också. Jag menar, vi är, tror jag, topp 5 i världen på jämställdhet rent generellt. Så att vi får ju försöka uppskatta det som är bra också. Men det betyder ju samtidigt inte att vi inte ska jobba med det som är dåligt, skulle jag säga.
Jag läste lite på er hemsida att du vill ju, eller ni vill ju jobba med två fronter. Och dels är det att ni vill stärka kvinnorna, att de ska tro på sig själva och kunna jobba, ta andra roll. Och dels att öka jämställdheten. Du kan väl berätta lite, alltså, hur, eller vad har du tänkt, alltså, hur konkret är, vill du gå tillväga?
Jag skulle säga lite grann det jag var inne på innan, att jag, alltså, för nu har jag förmånen att träffa väldigt mycket kvinnor i olika åldrar, och både träffa och prata med. Och dels är det viktigt för mig att föregå med ett gott exempel, att liksom kräva det jag har rätt till och våga stå upp för mig själv, för att vara en förebild helt enkelt, och det är inte lätt alla gånger heller. Men också som vi pratade om innan, att kvinnor ska ju inte bli män, utan försöker snarare liksom få kvinnorna att se sitt eget värde och liksom vad kan de tillföra. För att om till exempel byggföretag tar in kvinnor för att jämna ut jämställdheten, så är det inte det för att kvinnorna ska tänka precis som männen, utan jag tror företagen behöver bli duktigare på att se att då kommer kvinnorna med ett annat perspektiv som också är värdefullt. Men det är, vi vill ju gärna jobba med de som är lika oss själva. Det är ju det vanligaste problemet i rekrytering, att man rekryterar kopior av sig själv, och då blir det ju inte superbra. Så att jag vill gärna jobba med...
Det ser vi ju Adams exempel.
Jag vill gärna jobba med att få kvinnorna att förstå att de är... Ja, men fokusera på förebilder och se, alltså skaffa morötter till dem också. Att
det... Jo, men så är det. Det jag tycker absolut. Är viktigt är att man respekterar varandra. Det är jag personligen, alltså jag jobbar på ett arkitektkontor. Mm. Och där har vi stort sett 50-50 är fördelningen av män och kvinnor. Och det är ju också en sån, jättepositivt, jag tycker det är jätteroligt. För att man har olika tankar, man har olika idéer. Man pratar med varandra på ett helt annat sätt än bara mansdominerat. Eller bara. Mm. Det är inte roligt heller att komma till ett företag där det är bara kvinnodominerat kontor heller. Mm. För det är ju det jag menar med jämställdhet, att det ska inte spela någon roll. Mm. Och sen är det olika typer av ledarskap man har. Man tänker på lite olika sätt. Man måste se på varandra som individer i ett större kollektiv, och hur kan den här personen göra någonting bra?
Ja, men om man generaliserar så finns det ju, vad ska man säga, manligt och kvinnligt ledarskap, men sen finns det ju såklart män som har mer kvinnligt ledarskap och tvärtom, men det är ju ofta det man säger.
Jag har stött på båda, liksom, så att jag tycker det är viktigt att oavsett vad det är, så är det viktigt att det blir en tydlighet, och man sätter upp tydliga mål för organisationen, man har ett tydligt syfte, man har en vision, man arbetar mot det här, och sen så att man verkligen får rätt personer. Jag nämnde tidigare att man vattnar personer så att de växer, så att det verkligen är rätt person på rätt plats, och då spelar det ingen roll vad det är för person.
Nej.
Om det är kvinna eller man. Så att jämställdheten, det är därför jag menar, jag tror på om 10 år att det är en självklarhet att vi tänker så.
Mm.
Jag är i alla fall så.
Men då tror jag, om jag får utmana lite, så tror jag att det kanske också har att göra med där du är idag. Att du har en väldigt bra fördelning där du sitter. Jag jobbade, när jag var ute som arbetsledare, så jobbade jag inom infrastruktur, anläggning. Mm. Då var man ganska ensam som ung tjej. Liksom, ja. Så. Och då har man lite annan syn. Men alla får ju se det ur sin verklighet. Men huvudsaken att vi har... Jag ser att företagen har ett väldigt stort intresse för de här frågorna. Och det är väldigt bra. Man kommer ju ofta... För det var ju din andra fråga, Adam.
Liksom,
när jag pratade om två fronter, dels att stärka kvinnorna, men också att, ska man säga, hjälpa företagen. För man ser att det, som jag sa, att det är många företag som är intresserade av de här frågorna, men de har ingen aning om hur de ska gå tillväga. Så jag har ju förmånen nu att ofta prata med makthavare i olika företag, VD eller höga chefer, som liksom säger, Maria, hur gör vi? Alltså, vi förstår att det här är viktigt och vi tror på det, men vi har inte en aning om hur gör man rent praktiskt. Jag och Maria ska till Almedalen till exempel, för att vara med i lite debatter och sådana saker, just för att få sätta fokus på frågorna. Så att den vanligaste frågan vi får är just det här, hur får vi fler kvinnor som söker oss, säger till oss.
Mm.
Så att det,
ja, det är intressant. Men kontakta Maria om det, och om ni vill öka jämställdheten helt enkelt.
Öka förståelsen. Jag ska inte säga att jag har en PhD i jämställdhet, men man börjar ju läsa, man ser ju mönster och det kommer igen. Och egentligen så är det ju inte raketforskning, men jag förstår att det är svåra frågor som man inte riktigt vet.
Men har det inte mycket med intresse att göra också? Att vi ser till exempel att du nämnde tidigare att du blev väldigt intresserad av teknik när du jobbade.
Ja, du tänkte så.
Att ja, fler... alltså att, jag vet, jag känner många kvinnor i branschen idag som tänkte för 5-6 år sedan, det där skulle jag aldrig kunna tänka mig säga mig själv, för det är inte intressant. För att det, ja, då ska jag plugga till ingenjör, siffror.
Ja, men det här nej,
jag vill jobba med någonting roligt, någonting kreativt. Mm. Och det är också ett generationsskifte.
Som men jag tror det här,
vi ser intresset ökar.
Ja.
Och då måste vi ju kunna liksom bjuda in det på ett bra sätt och integrera det i dels samhället och inom företagskulturen.
Jag tror det där, om jag får flika in det, jag tror skolan har en väldigt stor, viktig roll där, att där som CEO-konsulent kunna liksom vägleda. Jag kan tänka mig många ja, tjejer går till studier, ja, vad ska jag läsa?
Ja, men det här med sjuksköterska blir det liksom, är ju kul.
Ja, liksom. Nej, men exakt. Ja, men gå frisörlinjen, gå det här. Det här passar inte. För jag är ju själv, jag känner igen det här när jag själv, där man blev liksom indirekt vägledd vad jag ska välja och vad som passar mig, vad som inte passar mig. Nej, det här, tänk på det här. Det här är inte så jätteattraktiv för dig som invandrare och så här. Mm. Det här har jag liksom gått igenom.
Ja, men det är precis som Maria är inne på också, som du är inne på. Det här med sjuksköterska, det är bara att lyssna på titeln. Mm. Det är ju liksom, man har ju redan där bestämt sig,
ja, en gång till.
Det är ju som att säga brandman.
Ja, såklart. Ja. Och det finns ju mycket
eller
studier.
Eller tjänsteman heter det ju då.
Ja.
Varför gör du det för?
Så att,
det är ju liksom, också lite undermedvetna att förut så kanske det var så.
Mm.
Men jag tycker man ska ta det åt sidan, och det är inte viktigt vad titlarna, och därför jag är ju inte för titlar.
Nej.
Jag tycker inte titlar är överhuvudtaget intressanta.
Robert, ja.
Adam kommer komma fram till att jag inte har någon titel, det är väl det som är grejen.
Det är det som är grejen. Men bara om jag får hänga kvar lite grann vid det här, för det är så intressant med skolan just, att det finns mycket studier också på att i grund och botten när man föds så eller flickor och pojkar har samma grad av teknikintresse, men då uppfostrar vi ju våra pojkar och flickor lite olika. Pojkarna kanske vi uppmuntrar liksom, men prova det där. Ah, det värsta som händer att du ramlar och slår dig liksom, medan flickorna är lite mer så här, nej men var försiktig, du kan ramla och liksom så. Och det är också en generalisering. Alla gör såklart inte så här, och det här behöver man bli mer och mer medveten om. Så jag tror att i takt med att föräldrarna uppfostrar barnen mer, vad ska man säga, man kan ju stimulera barnens nyfikenhet i teknik på ett annat sätt, och då tror jag att det kommer hänga med upp i åldrarna. Då kommer tjejerna också vara nyfikna på teknik på ett annat sätt, hoppas jag.
Det där intresset, jag tror det blir mer och mer av det också.
Ja, men har du någon kontakt med liksom så här skolor också? Alltså, lågstadie och högstadie och liknande?
Det är en långsiktig plan vi har, eller någonting som vi vill göra, just för att vi ser att där kan man göra stor effekt. Kommer man in på en universitetsutbildning eller egentligen på gymnasiet också, då är det nästan för sent.
Det är för sent, ja, men exakt. Jag tänkte ju nästan vid lågstadiet.
Ja, låg- och mellanstadiet, att man liksom stimulerar det intresset överhuvudtaget. Så jag ska inte säga att vi har någon etablerad kontakt i dag, men det är någonting som vi gärna jobbar med framöver.
Men jag tror framförallt att det är viktigt och kunna liksom lyfta upp frågan för bland annat SIO-konsulenter och heter det SIO förresten?
Jag vet inte vad det heter. Studievägledare.
Studievägledare.
Men det var inte länge sedan jag var alltså i högstadiet i Södertälje och tittade. Jag ville bara se hur det ser ut idag. Vi är ju mycket för det här generationsskiftet och hur tekniken påverkar ungdomar och hur man ska börja implementera tekniken. Och då tittade jag lite på hur beteendet på de här ungdomarna var. Och vi var inne på det här med teknikintresse.
Mm.
Det var väldigt tydligt. 15-åringarna, killar, det var mopeder, det var epatraktorer, liksom man pratade bilar. Tjejerna, det var smink, väskor och skor.
Ja.
Det, liksom, det faller ju ganska naturligt. Och då skulle jag, de tjejer som pratade teknik, det var enstaka.
Mm.
Och de killar som pratade mode, de var enstaka också.
Mm.
Och då får de ju direkt andra stämplar.
Precis.
Och det är ju det jag tycker, jag är så irriterad för att det blir så, att det blir fel. Varför ska en kille som har ett intresse för mode, design eller mode direkt bli stämplat för någonting? Mm. Eller kvinna som är intresserad av teknik. Mm. Varför ska det vara så?
Men det du är inne på tidigare, det här med att sätta in folk i fack hela tiden. Vi svenskar är ju väldigt, väldigt beroende av, eller duktiga på det, som att vi inte kan hantera personer och relationer om vi inte får placera dem någonstans.
Ja, det måste stämpla. Alltså, det alltid, va? Är det, så att, gör den personen så här? Ja, men då måste det vara
det här. Menar, träffar du en ny person på ett mingel, liksom, vad jobbar du med? Man måste liksom så här, sätta den personen i, då, inte för man vet vad den gör till vardags, så vet man, vad man tycker om den, liksom, lite så.
Ja, men så är det. Respekt för individen, det är ju jätteviktigt. Och det är ju en del i det här Scania-systemet, ESBS. Att man respekterar individen och framförallt kunden. Och kunden blir ju individen till slut.
Ja, såklart. Vi alla är ju individer i slutändan. Men det är också bara en sista grej på det här med vad jämställdheten är. Det finns ju något som heter gender bias. Och det är liksom också inne på det här med fördomar som man har. Jag kan förstå att det som man är supersvårt att sätta sig in i. Alltså jag är imponerad av att så pass många män ändå är intresserade av de här frågorna. Och liksom verkligen försöker förstå. För det är klart att ni två kan ju aldrig förstå hur jag känner mig i ett sammanhang som kvinna. Ni kan ju relatera utifrån invandrarbakgrund på andra sidan. Men just det här att man jag förstår inte dig och därför bryr jag mig inte. Liksom. Men, att man, ja, men det är väl klart att kvinnor behandlas på samma sätt som män gör. Det är väl självklart. Jag behandlar alla kvinnor på samma sätt som män. Ja, men läser man på, jag har själv ganska nyligen börjat läsa på om det här, så inser man att även kvinnor värderar kvinnor på ett annat sätt än vad man värderar män. En kvinna som är liksom så här, ja, men jag vill göra karriär, då bara, jaha, men ska inte du ha några barn? Alltså att man, och det är inte bara männen som har de bilderna. Utan det är liksom, så det är väldigt intressant att man får... Jag tror att det handlar mycket om att man får förståelse för vad man inte förstår. Då kan man se på saker med lite mer öppna ögon. Så att jag försöker inte fälla någon, utan det är snarare så här att försöka, ja, men använda en morot istället.
Uppmuntra.
Liksom. Ja.
Vad har du för tips till kvinnor som vill komma in i teknikbranschen?
Jag skulle säga att kör. Alltså teknik är ju superkul. För det är också någonting man glömmer bort ibland att prata om. Att det är ju en fantastisk bransch vi jobbar i. Alltså man, ingenjörer, alla som jobbar med teknik är ju inte ingenjörer. Men utifrån det själv är ingenjör. Så man räddar ju världen. Om man tittar på alla omställningar som finns. Vi ska bli hållbara, vi ska bli fossilfria. Trafik, kollektivtrafik här i Stockholm är ständigt aktuellt. Det är ju ingenjörerna som löser alla de här problemen. Så att vill man vara med och bidra till ett bättre samhälle, så är det ju klart att man ska jobba med teknik. Och sen tycker jag också att man, ja, men som jag pratade om innan, att man ska tro på sig själv. Det är okej att inte kunna allting hela tiden. Det är okej att inte ha varit intresserad av de här EPA-traktorerna och mopederna från att man var 12 år. Liksom. Det tycker man att teknik verkar spännande. Jag brukar säga att jag började med teknik för att jag tycker det är kul att veta hur saker och ting funkar. Jag är inte så himla brydd att räkna på saker, men hur saker och ting hänger ihop. Hur bygger man ett hus? Hur bygger man en bro? Jag tycker sånt är jättespännande. Så att, har man minsta lilla intresse, så om inte annat kan man ju gå med i Teknikvinnor på Facebook om man använder Facebook.
Bra där.
Ja. Grymt. Om vi vänder på frågan, det här var ju till alltså kvinnor som vill jobba med teknik. Mm. Men om vi vänder oss till företag som vill locka till sig kvinnor med ett som kanske inte har ett teknikintresse, som första frågan är, hur ska de locka till sig kvinnor med teknikintresse?
Jag skulle säga att en superenkel grej, om man får konkret, så är det att titta över era annonser när ni rekryterar folk. Det börjar företagen faktiskt snappa upp nu för tiden, att måste vi skriva annonserna på ett sätt som riktar sig till den, alltså till män.
Målgrupper.
Ja, för det är man ofta inte medveten om, utan vi gör så här för att vi alltid har gjort så. Men tittar man på studier, det var en jätteintressant studie som en och samma tjänst, man hade skrivit två olika annonser. En så här traditionell typ ingenjörsannons där man staplar upp 1000 olika grejer, och en som var lite, jag ska inte säga mjukare, men lite mer levande och som inte ställde lika, vad ska man säga, konkreta krav, utan som var lite mer flytande. Och till den här mer mjuka annonsen fick så mycket mer kvinnliga ansökanden, men den fick också lika många manliga ansökanden, medan den första gammeldags annonsen fick bara manliga ansökanden. Så det är liksom så här små enkla grejer man kan göra. Det finns många...
Ja, det var väldigt tydligt och liksom konkret.
Texten. Men jag tänkte, okej, det är ju
det är en grej, men sen handlar det också om det här med att jag brukar säga att vi kvinnor är inte dumma i huvudet. Alltså man märker så tydligt när företagen målar upp en bild av att man går in på kanske en hemsida och säger, oj vad mycket kvinnor det var på den här hemsidan. Liksom, här måste vi jobba supermycket kvinnor. Och så känner man efter, nej, men det här stämmer ju inte. Alltså, företagen är så himla rädda för att medge att det här är en utmaning. Jag tycker att det blir en mer ärlig dialog, och jag som kvinna känner att jag vill vara med på resan om man får veta att, ja, men det finns utmaningar, men vi jobbar med dem och det här är våra mål och därför är det viktigt. Det är så många gånger jag får höra liksom från, ja, men ganska höga chefer att, ah, det här med jämställdhet är så himla viktigt, och så säger jag, varför då? Och så, kan de inte, och så har de inte ens tänkt igenom det. Liksom.
Jag tycker det är viktigt det du är inne på. Om jag ska få picka in det, så vad som är, hur man lockar till sig från företagens sida, att det spelar ingen roll vad du är eller vad du har för, alltså om du är man eller kvinna. Nej. Det viktiga är ju att det finns en utvecklingsmöjlighet. Ja. Det finns en potential att se varje individ, alltså med den kunskapen de besitter. Och på det sättet så kan man även lyfta fram eventuellt, om det är väldigt mansdominerat, att det är väl kvinnorna som får lyfta fram kanske i ledande roller. Mm. Och då syns de ju mer och då kommer de ju locka till sig fler i branschen. Så att jag tror lite på det. Och nu menar ju inte jag att vi har 10 män och en kvinna, vi ska göra kvinnan till chef.
Nej, nej.
Det är inte så jag menar. Då blir det ju fel. Det kanske inte är rätt person som jag nämnde tidigare har den rollen. Eller som ska ha den rollen.
Och sen finns det ju många kvinnor som jobbar väldigt tekniskt. Typ som konstruktörer eller beräkningsingenjörer. Och de kanske inte identifierar sig med mig som ledare. Som kanske är mer utåtriktad och jobbar. Utan de vill ju ha förebilder i det de gör också. Så att det är super...
Det finns ju olika led, kan man säga.
Det finns olika... Så att det, och sen tillägga att det handlar inte bara om kvinnor det här. Jag märker att det är väldigt många män också, kanske framförallt i den lite yngre generationen, som också tycker att de här frågorna är väldigt intressanta, som också tappar intresset för att jobba i företag där det är jättemycket machokultur och sånt. Så att det handlar ju om liksom helheten, inte bara...
Mjuka upp lite, så där, liksom kulturtänk egentligen, ändra om. Maria, vi tänkte så här att börja avrunda nu, och Och vem skulle du vilja höra här näst på BIM-podden?
Mm, jag tänkte på det också. I och med att man själv inte är aktiv just nu, det fick jag verkligen fundera. Men en som jag är nyfiken på, det är inte en person, men det är däremot någon som jobbar med Förbifart Stockholm. För där, så vitt jag vet, så jobbar man väldigt hårt med BIM där och har gjort det i några år nu. Där har man ju kommit en bit in i projektet. Så jag skulle vilja höra egentligen någon, både från beställarsidan och på entreprenörssidan, att hur går det? Liksom, blev det som man tänkte, och vilka utmaningar och vilka problem har man, och hur ser man framåt?
Det är väldigt intressant, för att i talande stund så har de precis återupptagit arbete med Förbifart Stockholm.
Jag såg det i Häggvik.
Ja, mm. Så att, och det är ju dels för att BIM-arbetet har varit så omfattande, ja. Och vår målsättning, ja absolut, väldigt intressant, och det blir ju liksom två flugor på en smäll där, både om vad och BIM överlag. Precis. Och sen så är det projektorienterat så att man kan relatera, ja. Till någonting, och sen så kan vi även ställa frågan om just jämställdhet i det projektet, hur det ser ut generellt,
ja, absolut.
Hur fördelningen är, och jag tror de flesta nya projekten som startar upp är ganska bra balanserade. Det är den uppfattningen jag får.
Men det är spännande.
Det var bra tips. Beställarsida och entreprenadsida, mm. Förbifart Stockholm. Maria, tack ännu en gång. Glöm inte att gå in på Teknikvinnarnas hemsida. Lyssna gärna på deras podd. Och Robert, har du något du vill lägga till?
Marias uppgifter kommer finnas på vår hemsida. Hennes kontaktuppgifter, bimpodden.se. Jag vill också tacka Maria för att hon har kommit hit och delat med sig av sin erfarenhet. Väldigt intressant person att följa. Jag kommer fortsätta följa dig och stötta både dig och ditt arbete. Och tack en gång för att du kom.
Tack så mycket.